berättigat, växlande 1-5. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något ökande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring ost 2-7, tidvis växlande. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring nord 2-7, i natt på mellersta Östersjön vridande väst. Imorgon eftermiddag allmänt väst eller sydväst. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet omkring väst 2-7, imorgon eftermiddag 5-10. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken väst eller sydväst 3-8, i natt något ökande. Imorgon eftermiddag 8-13, på Bottenviken upp till kuling 15 meter per sekund. Temperaturuppgifter: klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 16, Malmö Sturup 14, Karlskrona 12, Kalmar 15, Visby 9, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 18, Mora 10, Sundsvall 16, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 8, Luleå 10 och Kiruna 4 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Horn med 5 minusgrader. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström. Journalistik är inte ett brott, inte i något land. Det skrev journalisten Joakim Medin på en lapp inifrån det turkiska säkerhetsfängelset i Silivri där han är fängslad. Bilden av meddelandet publicerades och delades av ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson igår. Journalisten Joakim Medin greps i torsdags när han anlände till Turkiet där han skulle bevaka protesterna i landet efter gripandet av Istanbuls borgmästare Imamoglu, som är en populär politiker och som nu också är presidentkandidat inför valet 2028 och alltså en utmanare till makten. Och enligt besked från Turkiets presidentkansli så anklagas Joakim Medin formellt för att vara medlem i en terrorstämplad organisation och för att ha förolämpat president Erdogan. Hej Samar Hadros.
Hallå.
Sveriges Radios utrikeskorrespondent på plats i Istanbul. Vet vi idag något mer om anklagelserna?
Inte mycket mer, för det har inte riktats något formellt anklagelse mot Joakim Medin. Det vi vet om anklagelsen är eller kommer från arresteringsorden som hade utfärdats mot Medin redan i januari 2023. Där anklagas han för att ha, som du sa, förolämpat presidenten, för att vara medlem i en terrororganisation och för att ha spridit terrorpropaganda, som det heter i det här, den här orden, liksom arresteringsorden. Och enligt advokaterna som har, eller är insatta i fallet, så är formuleringarna av anklagelserna i arresteringsorden väldigt vaga och otydliga. I till exempel anklagelsen om att ha förolämpat presidenten, ja, där hänvisar man till en anti-NATO-demonstration som hölls i Stockholm i januari 2023, där en aktivistgrupp hängde en docka föreställande president Erdogan upp och ner framför stadshuset. Och så står det att Joakim och 14 andra personer ska ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den till pressen eller varit i kontakt med demonstrationen. Och ja, som du hör, det är väldigt stor skillnad på att organisera och rapportera om en demonstration.
Ja, vad är den senaste informationen då som du har fått om Joakim Medin?
Ja, igår så fick Medin det första advokatbesöket sen han förflyttades till högsäkerhetsfängelset Marmara-fängelset utanför Istanbul, som tidigare hette Silivri. Och för första gången så kunde Joakim, som du också nämnde inledningsvis, att skicka en kort hälsning på svenska, där det står att journalistik är inte ett brott, inte i något land. Och enligt advokaten som träffade honom så mår han bra efter omständigheterna. Har en lite större cell än den han hade i Maltepe-fängelset där han var tidigare innan han flyttades. Och vakterna är trevligare, berättar den här advokaten till Dagens ETC, som är Medins arbetsgivare.
Men vad berättas i turkisk press då kring gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin?
För det mesta så är det oppositionella medier som skriver om Medin. Och det är ju, ja, raka nyheter kan man säga om själva gripandet, men också om reaktionerna i Sverige. Sen ser jag att rapporteringen har avtagit lite. Jag har inte sett någon uppdatering sen 3 dagar tillbaka när Joakim då flyttades till det här Marmara eller Siluri fängelset.
Men har du fått någon uppfattning om hur journalistkollegor på plats reagerar på gripandet? Alltså, finns det någon sån reaktion?
Ja, jag har diskuterat det här med journalister och folk säger ja, vi är förvånade men ändå inte. Det här är vad vi liksom får leva med som journalister här. Och är inte dugg förvånade över att åklagarmyndigheten riktar terroranklagelser mot en journalist och säger att det är vanligt att journalister blir anklagade för att sprida terrorpropaganda eller vara själv liksom involverade i terrorism. Mm. Och man har också säger samtidigt just där vi lyfter fram den här frågan, är det för att Joakim har lyft liksom skrivit om den kurdiska frågan? Och då var det en journalist som sa till mig att ja, men även regeringsvänliga journalister har träffat högt uppsatta personligheter inom den kurdiska ledningen, PKK eller PYG i Syrien. Men då är det okej. Okay. Det är väldigt godtyckligt det här, berättar många journalister till mig.
Mm. Du, Samar Hadros, du blev ju själv instängd i kommunhuset för 2 veckor sedan när demonstrationer bröt ut efter gripandet av borgmästaren Imamoglu. Han är ju också presidentkandidat nu, som vi sa. Hur skulle du säga att stämningen är nu i Istanbul? Vad är det för läge?
Ja, folk eller de som demonstrerar och stödjer Imamoglu är väldigt bestämda att fortsätta. Nu är det inte demonstrationer varje dag så som det var första veckan. Man har bestämt sig för att på onsdagar demonstrera, det är onsdag idag, i Istanbul, och på söndagar så ska man demonstrera på i olika delar av landet. Men folk är irriterade, känner vrede, inte minst de unga studenterna, och trots att det råder demonstrationsförbud studenterna ut och demonstrerar. Och idag, de försöker med alla medel att påverka regeringens beslut om att hålla Imamoglu instängd. Och det är ju, idag så har de utlyst att köpförbud, att folk ska inte köpa på hela dagen och försöka påverka ekonomin på det här viset. Och sen har man CHP, oppositionspartiet, har också utlyst en lista, liksom kommit ut med en lista på olika företag som man tänkte bojkotta, som är regeringsvänliga och som inte stödjer demonstrationerna. Så man försöker med alla medel, med demonstrationer och med ekonomiska påtryckningar kan man säga.
Tack, Samar Hadros, korrespondent i Istanbul. Vi har också Bitte Hammargren här i studion. Hej!
Hej!
Journalist, senior, medarbetare vid Utrikespolitiska institutet med säkerhets- och geopolitik i Turkiet som ett av dina expertområden. Och du har även skrivit den här boken Drama utan slut, Turkiet 100 år från 2023. Så vi är så glada att du är här för att ge oss lite historisk bakgrund till vad som faktiskt händer nu. Min första fråga till dig, Bitte, är bara, varför gör Turkiet så här? Griper en svensk journalist?
Det finns flera möjliga förklaringsmodeller. Ett kan vara att statuera exempel, sätta skräck i andra, även utländska journalister. Men det kan också vara en form av gisslandiplomati för att få ut någonting av Sverige. Och vad skulle det kunna vara? Ja. Politiska, ekonomiska lättnader gentemot Europa, EU. Jag tror, medlemskapsförhandlingar ska vi glömma, men uppgraderad tullunion eller svensk vapenhandel. Turkiet har en stor vapenindustri, Sverige ska upprusta. Det kan vara något sånt.
Men har du hört talas om något liknande fall som Joakim Medins fall här?
Ja, det finns ju rader av utländska journalister eller journalister med dubbla medborgarskap som har blivit gripna. Det som mest liknar hans fall, det är en tysk korrespondent för Die Welt som har då dubbla medborgarskap, tyskt och turkisk, Deniz Yüksel. Han blev gripen, jag tror det var 2017, och då var det också terroristanklagelse mot honom. Det är standard i Turkiet. Han satt i utan att åtal var väckt, så att han inspärrade i ett år. Han blev frisläppt först efter det att Angela Merkel, som var förbundskansler, la in en hög växel. Hon reste dit, hon stod på presskonferens med dåvarande premiärministern och yrkade på detta. Han släpptes ganska direkt efter detta. Han hävdade själv att det inte fanns några smutsiga affärer bakom detta. Huruvida det var så eller inte, det kan jag inte svara på just nu.
Men det var ändå högsta hönset som tog sig dit.
Absolut.
Men den journalistik som Joakim Edin då har arbetat med för tidningen ETC, vad är den, om man tar på sig Erdogan-glasögonen nu, vad är det han har rapporterat om kan vara så problematiskt att det är intressant för Turkiets president?
Han har ju bland annat intervjuat då den militära befälhavaren för det kurdledda självstyret i nordöstra Syrien, Mazlum Abdi till exempel. Men det intressanta är ju att denna Mazlum Abdi har nu gått i en sorts allians med Syriens nya ledare, Shara, som ju Turkiet vill omfamna också. Så att det här är... Det finns ingen riktig logik i detta, skulle jag vilja säga. Mm. Och precis som Samar berättade tidigare, så är det ju även regeringsvänliga journalister i Turkiet som har gjort intervjuer med folk från PKKs breda familj, kan vi säga. Och Turkiet har ju nu en fredsprocess med den fängslade PKK-ledaren.
Och det är en ganska liten tidning, tänker jag, ETC. Det är inte en jätteupplaga.
Ja, precis. Så att det... Och man har ju sagt att det här skulle vara för att uppmåla bilden av det yttre hotet, den yttre fienden. Men ETC är liksom för liten för att ha den effekten gentemot den turkiska allmänheten som tror på presidentens ord.
Alltså, svenska journalister har kunnat resa till Turkiet oproblematiskt, kan man väl nästan säga, under många, många år. Men vad, alltså, händer det här? Vad är det som har förändrats?
Ja, det som har förändrats är det politiska och ekonomiska landskapet, för att ekonomin går ganska mycket på kryckor i Turkiet, samtidigt som Erdogan vill göra Turkiet till en världsmakt, en stormakt. Och parallellt med detta har vi då en väldigt populär oppositionsledare, İmamoğlu, som inte bara samlar den traditionella sekulära, kan man säga, eliten i städerna, utan han har också lockat den nya väljargruppen, en del fromma sunnimuslimer som normalt hör till Erdogans väljarbas, eftersom ekonomin går kryckigt och İmamoğlu är en karismatisk modern ledare. Han är för farlig och han är borgmästare i Europas största stad.
Mm. Men vilka är möjligheterna att verka som journalist i Turkiet nu?
Alltid varit tufft för journalister. Det har alltid varit tufft för prokurdiska journalister. Det har med tilltagande svårigheter för journalistiken efter Gezi-upproret 2013, efter det misslyckade kuppförsöket där vi inte vet egentligen vad som hände bakom kulisserna.
Gülen.
Och det har ju varit alltså så många fängslade journalister. Turkiet är ju det land som har utpekats som det land som fängslar flest journalister i världen. Väldigt många har tvingats gå i exil.
Men har det blivit lite värre nu, eller vad är det som har hänt här? Det känns som att...
Nej, men det som har hänt är Erdogans önskan att kunna säkra ytterligare en mandatperiod. Och sen passar han på nu när Trump har kommit till makten. Han tar ut svängarna, han ser att det är inga stora protester. De europeiska länderna är ganska, ska man säga, valhänta i sin attityd gentemot Turkiet just nu.
Men finns det någon möjlighet då för oberoende medier i landet?
Det finns små fickor för oberoende medier. Det finns, man brukar säga att ungefär 95% av medierna i Turkiet, medielandskapet, är regimkontrollerat. Men det finns fickor som tv-stationer, Halk TV, Sözcü TV och så vidare. Många tittar på YouTube, det finns en del kända profiler där. Men också väldigt många, särskilt bland unga människor, studenter, hämtar sina nyheter från krypterade chattgrupper på WhatsApp och liknande, eller Telegram, sånt som de tror att de kan lita bättre på. Så det är väldigt svårt för den oppositionen att komma ut med alternativa budskap.
Mm. Ja, tack Bitte Hammargren. Vi följer det här såklart, hur det går med Joakim Medin. Imorgon så träffas NATOs utrikesministrar och Maria Malmer Stenegard. Hon har ju hänvisat dit. Vi får väl se vad de pratar om då, Bitte.
Precis. Ja, vi förväntar oss att Sverige lägger in en mycket högre växel. Det måste den svenska regeringen göra.
Mm, säger alltså Bitte Hammargren. Tack för att du kom hit till P1 Kultur. Och just nu så finns det berättelser... Oj, nu har jag fel manus. Nu ska jag det här manuset. Alltså, journalister och journalistik, det kan ibland vara så att det blir själva berättelsen. Alltså att de som ska berätta om något plötsligt blir till huvudpersoner. Och vi ska gå in i en ganska maffig sån historia nu. Platsen är Stockholm och Klara kvarteren. Det är 1900-talets början och ligan bildas. Nu kommer boken om dem. Den heter Ligan och handlar om en grupp kvinnliga journalister som med stöd av varandra drar på sig de vita reporterhandskarna och ser till att bli publicerade. Och de arbetar som journalister trots dagliga trakasserier, förminskanden och usla löner. Dessutom så är familjerna skeptiska. De hejar inte på. Ligan består av Celine Brunius, Agnes Byström Lindhagen, Ellen Rydelius, Elin Brandel, Elisabeth Cray, Esteblenda Nordström, Vera von Kramer. Kramer eller Kramer? Jag säger Kramer. Ellen Landqvist, Elin Wägner och Gerda Marcus. Alla de här 10 är födda i slutet av 1800-talet och alla är de skribenter. Och hade jag varit tv-producent så hade jag haffat den här boken direkt och gjort en episk tv-serie om Sveriges 1900-tal. För den här boken, den touchar flera historiska personer. Det vi möter Selma Lagerlöf, en touch av August Strindberg, men också Hjalmar Branting, ja, till och med Goebbels. Och berättelsen rör sig mellan 2 världskrig om kvinnlig rösträtt. Och så är det dessutom dramatiska, romantiska berättelser på liv och död. Allt det här möter vi i din bok, Fatima Bremer. Hej!
Hej!
Du har ju varit i den här tiden förut. För några år sedan så kom din biografi över Esteblenda Nordström som hette Ett jävla solsken ut.
Mm.
Nu kommer Ligan. Vad är det du går igång på med de här journalisterna under 1900-talets början?
Ja, det är väl att jag själv är journalist. Jag har varit det stora delar av mitt liv, höll jag på att säga. Jag har i alla fall jobbat på tidningar sedan jag var 14. Och på något vis så är ju jag en av dem i rakt nedstigande led. Och jag ska absolut inte säga att jag har mötts av samma problematik som de har gjort i form av motgångar och trakasserier och den typen av saker. Men jag är ju ändå en produkt av det de har banat väg för och det har fascinerat mig helt enkelt. Och inte bara vad de lyckades med inom det journalistiska planet utan också på massa andra olika samhällsplan. Mm. Så nej, men det jag har fastnat för dem helt enkelt.
Finns det någonting du kan känna igen från ditt arbete med det som de möter? Finns det något likt?
Ja, oja. Det på den tiden jag var reporter så jag gjorde till exempel då ett slags vallraffande, precis som Esteblenda Nordström. Och henne hade jag ju läst om när jag pluggade journalistik som 20-åring. Så att det var ju väldigt häftigt att känna att man liksom gjorde det här då igen som hon introducerade i Sverige på det sättet. Och nej men det, många andra saker. Elin Wägner var ju tidig arbetsledare i en värld där egentligen bara männen var arbetsledare på tidningarna. Och jag var också väldigt tidigt ut som det. Jag var bara 22 när jag hade min första sådan tjänst. Så att ja, jo då, det är många likheter.
Jag skulle vilja att du läste lite ur boken. Men jag vill säga, du har ingen bok med dig nu, men du kan ta mitt exempel av här.
Absolut.
Jag bad dig välja ett stycke. Vad har du valt för någonting?
Ja, vi ska se här på vi får fram.
Kommer se mina anteckningar, det är lite pinsamt.
Ja, men det går så bra så. Då ska vi se. Just det. Jag tänkte börja... Nu befinner vi oss som sagt alltså inne på redaktionerna, och det här är väldigt tidigt i boken när det mest handlar om Celie och Ellen, då, två av dem som var väldigt tidigt anställda kvinnliga journalister. Och att vara anställd som journalist på den här tiden var ju något väldigt, väldigt sällsynt. Och som kvinna fick man ju då veta sin plats. Så jag börjar läsa här nu lite då. Mm. Jargongen är vass, inget för de ängsliga eller rättstötta. Svordomar och rått ogillande är en del av jobbet. Men de kvinnliga journalisterna lär sig snabbt. Man ska aldrig visa osäkerhet eller svaghet. Inte ens när man fått en av Tengvalls eller någon annan hetlevrad redaktörs berömda utskällningar. Gråter gör man efteråt, i en port nere på gatan. Att någon gång klaga öppet över arbetet, att det är slitsamt och hårt, är helt uteslutet. Lika uteslutet är det att göra minsta ansats till en trevligare arbetsmiljö. En bukett blommor på skrivbordet kan förvandlas till en prövande erfarenhet, visar empirin. Ett vidöppet mål för hånfulla ord om deras svaga kön. Fram tills nu har det varit otänkbart för männen att överhuvudtaget beblanda sig med de få kvinnor som funnits på stadens tidningsredaktioner. Om det inte handlat om uppvaktning förstås. De har också varit bannlysta vid restaurangborden där de journalistiska diskussionerna ofta pågår före och efter arbetstid. Därför är det ett stort ögonblick när Celie och Ellen börjar bjudas med ner till V6, eller säcken som det kallas bland stammisarna i Klara. Ett eller två nya glas ställs fram. De bjuder på cigaretter och skämtar om att Celies handskrivna artikelmanus är lika svårlästa som djurets.
Ja, tack så mycket Fatima Bremer. Celie säger du, jag sa Celine, men det är Celie man säger kanske.
Ja, det har jag fått lära mig av släkten.
Okay. Du, ligan och berättelsen om de här 10 journalisterna, det blir nästan som en kör från förr, känner jag, när man läser boken. Det börjar i journalistiken, men med tiden och på grund av världskrigen så händer det mycket med ligan. De startar Rädda Barnen till exempel.
Mm, halva ligan, ja.
Ja, och de engagerar sig i samhället på många plan. Hur kom det sig att de här 10 blev en grupp?
Ja, men det blev de för att de behövde varandra som pionjärer då på tidningsredaktionerna. De kom in med stora ambitioner, stora intellekt och ett jäkla driv, och blev ju, det nästan blev som att dra i handbromsen liksom, när de insåg att de förpassades till skrubbar och sitta och jobba på. De fick bara skitjobb fastän de var insatta i världspolitik och i ekonomi och saker som engagerade dem, viktiga samhällsfrågor. Och då börjar de långsamt lära känna varandra och ta kontakt med varandra. Och när de då började dela med sig av sina erfarenheter så stod det ju klart att det hade inte blivit som de hoppats och tänkt sig. Och att de verkligen trycktes ner och behandlades som andra klassens journalister, verkligen. Eller tredje eller fjärde klassens. Och då bestämde de sig för att tillsammans ändra på det.
Mm. Och vad möjliggjorde då själva gruppen, tror du? Nej, men att de uttalade, vi är ligan, vi är en grupp.
Ja, men precis. Men att vara del i en grupp gav dem styrka att ifrågasätta. De satte samman manifest där de protesterade emot hur saker och ting såg ut. Men de gjorde det på ett väldigt intelligent sätt. Inte att stå med stora plakat, utan de till exempel så spelade de in en av Sveriges absolut första dramafilmer som fick folk att rusa till biograferna. Och där hjälten var en hjältinna. En då kvinnlig journalist på en tidning. Och man fick ju följa vägen till att hon blev anställd och hur smart hon var, och street smart och rolig. Vilket gjorde att filmpubliken älskade henne, och därmed fick alla veta att det finns kvinnliga journalister där ute. Alltså de gjorde det så begåvat och... Ja.
Men det är så fascinerande, just den här historien om den här filmen som du beskriver i din bok, att de spelar in den här filmen. Det är så bakvänt om man tänker med dagens perspektiv. De spelar alltså in en film på en tid när man nästan inte kan spela in film.
Ja.
För att samla in pengar till en stipendiefond för att möjliggöra för andra kvinnliga journalister att kunna arbeta som utrikeskorrespondenter till exempel.
Precis.
Det är det så, med dagens perspektiv är det lite bakvänt kanske.
Ja, det kan man tycka. Men det var så det gick till då.
Och de lyckades?
De lyckades.
De fick ihop pengar?
Ja, de fick ihop en film och de fick ihop en väldig massa pengar. För den här filmen blev ju en succé. Och det här möjligast gjorde då att även kvinnor kunde söka pengar och klara sig utomlands när de rapporterar hem till svenska tidningar. Mm. För de stipendierna fick bara män söka.
Men det finns en del hinder i vägen här för karriärerna, förutom de här liksom konkreta då med lön och så vidare till exempel. Det är en del kärleksproblem, brustna hjärtan som sabbar år av kreativitet. Alltså, i din bok så kan vi läsa om Elin Wägner som inte ens orkar fira att det blir kvinnlig rösträtt, för hon är för hjärtekrossad just då. Men det finns mer här. Det finns liksom våldtäkter, det finns otrohet. Var det någon av de här berättelserna om det privata bland ligan som särskilt stack ut för dig i ditt arbete?
Alltså jag greps av väldigt mycket av de här svårigheterna som de råkade ut för. Men också för att jag dels sa det mycket om tiden och kvinnans oerhört låga ställning. Som gift så var det ju inte ens myndig. Så vi måste förstå att det här var verkligen en annan tid. Och man hade inte rösträtt, man var liksom ingen. Man hade inget att komma med. Och de här kvinnorna hävdade ju motsatsen i hela sitt sätt att leva och vara och allting. Och att då se dem krossas av idioter till män är förstås väldigt tufft och jobbigt. Det vill man ju inte. Man vill liksom inte se dem sådär ledsna och deprimerade och trasiga. Men det fina var ju att de då ställde upp för varann. Och Ellen Rydelius, en av dem, upptäckte att hennes man hade varit otrogen och höll på att förlora då vårdnaden om deras gemensamma dotter. Reser ändå på sig på något sätt och lyckas ta sig till Rom som hon alltid har drömt om och leva där med sin dotter, sliter som bara den, och får plötsligt kännedom om att den här mannen som hon fortfarande älskar tyvärr dör plötsligt. Två personer i ligan packar väskan direkt, reser till Ellen i Rom, tar hand om henne, tar hand om dottern, tar hand om allt. Se till att hon reser sig igen, får henne att skratta igen, får henne att ta sig igenom det här. Och när de ser att hon mår tillräckligt bra, då packar de väskorna och reser tillbaka igen. Den typen av saker har jag blivit väldigt berörd av. Styrkan i sann vänskap, lojaliteten.
Ja, det är rörande. Vad skulle du säga då att de här kvinnorna i ligan, de är 10, går att sammanfatta dem ut för avtryck på vårt samhälle?
Ja, jag har gjort ett försök att göra det på något sätt och summera vid något tillfälle i boken, för att jag kände att jag behövde det själv också. Och för, i och med att de är ganska många, sen är det inte fokus på alla hela tiden. Jag har tittat på kärntruppen, alltså de som grundade ligan och det som var själva kärnan. En av dem gick ju tyvärr bort väldigt tidigt också och föll undan på det viset och så. Så att, men när jag har tittat på det här, så sammanfattningsvis så har de ju, förutom det självklara att ha gjort, de har ju moderniserat den svenska journalistiken. Det vi betraktar som journalistik idag, det är i mångt och mycket deras verk.
Ja, det var roligt att läsa att intervjua någon såg som lite brutalt och framfusigt.
Ja, precis, och lite fult. Och precis, medan de här kvinnorna gjorde verkligen en konst av det och skrev också plötsligt tillgängligt så att folk förstod och hade möjlighet att hänga med i tidningstexter och bli engagerad och sådär. Och engagerade medborgare är ju, det är ju viktigt så att säga, det är en del av demokratin. Så att de gjorde mycket på det planet, men också då inom humanitärt arbete, grundade Rädda Barnen och står bakom enorma räddningsinsatser i samband med framförallt första världskriget då 3 av dem var ute och tillsammans hjälptes åt, men också andra världskriget. Sen kan man se på den svenska socialpolitiken, sexualpolitiken, där de i form av frisinnade kvinnors förening, ja, nu sa jag det i fel ordning där, frisinnade kvinnors förening med doktorn Ada Nilsson såg till att driva fram och skapa opinion kring jätteviktiga kvinnofrågor på det viset, så att rent politiskt avtryck där, och också bostadspolitiken där en av dem, Silly Brunius, projekterade och byggde det första kollektivhuset specialanpassat för yrkesarbetande kvinnor. Så det finns på många olika plan, men också inom litteraturen där vi har Ester Blenda Nordström och Elin Wägner som gjort viktiga avtryck. Så
Och vi möter de här kronologiskt i din bok Ligan. Det är en jättespännande resa tycker jag. Tack så mycket Fatima Bremme för att du kom hit och berättade om din roman. Eller kan man säga roman? Kollektivbiografi?
Ja, det är faktiskt ingen roman. Nej, allt är framforskat. Det är framforskat. Och det finns källor på precis allt i hela boken.
Din biografi över de här 10 kvinnorna. Det är jätteintressant. Tack för att du kom hit.
Tusen tack.
Och just nu finns det fler berättelser om journalister som blivit till en sorts drama på bioduken till exempel. 1972 under OS i München så utspelar sig ett brutalt gisslandrama. Den israeliska delegationen kidnappas. Och i filmen September 5th så följer vi ett team av amerikanska sportjournalister och kommentatorer som plötsligt blir direkt sändande nyhetsreportrar. Så här låter det i filmen.
But we have a bigger responsibility here.
What about the sponsors?
The sponsors are not going to be concerned. All they
care
about
are
viewers. Okay.
So is that what we're trying to achieve here? Is ratings?
No, we're following the story wherever it takes us.
All right, then let me ask you this. Black September, they know the whole world is watching, right? That's why they chose the Olympics. If they shoot someone on live television, right, whose story is that? Is it ours or is it theirs?
Ja, sportjournalisterna följer här skeendet på nära håll och ställer sig frågan, är det vår story eller kidnapparnas som berättas? Och det blir fler dilemman längs vägen. Till exempel så frågar de sig om de som rapporterar om kidnappningen, om de ofrivilligt blir en del av den, eftersom att de direkt sänder allting och de ser i sin, när de direkt sänder, att gisslan ser på deras program. Ja, Wanda Bendjelloul, hej.
Hej, jag känner mig utvald här eftersom jag ju faktiskt är en nyhets... Det kanske inte alla vet, men jag började på Aktuellt som 18-åring och sen jobbat så himla mycket med direktsändning. Så det här är right up my alley.
Vad gillar du filmen då, Wanda?
Jo, du kommer höra att jag är lite ambivalent.
Ja.
Jo, men jag tycker den har en enorm nerv och jag tycker den har en väldigt förtätad stämning. Och den fick mig att tänka på den här klassikern som jag tycker så mycket om, Broadcast News, du kommer ihåg den, med William Hurt och Helen Hunt, som också handlar om en slags brytningstid i... nyhetsvärdering och sådär. Och här så tycker jag just det där med direktsändningen som sådan, dess tjusning. Man blir nästan beroende av den här kicken att köra direktsändning. Allt kan gå fel. Oftast gör det ju inte det, tack och lov. Men det är ju en adrenalinkick. Samtidigt som det då kommer upp så många svåra avvägningar vart efter som man måste ta ställning till. Vilket är väldigt roligt och utmanande som journalist och publicist. Att man får förlita sig på sin kunskap och sin
erfarenhet. Här direkt sänder de ju hur många timmar som helst. Och det är sportjournalister som plötsligt ska gå in och vara nyhetsvärderande journalister. Men var nog kommentera typ volleybollmatcher och nu ska de...
Ja, exakt.
Berätta om ett gisslandrama. Det är ju en ny roll. Men blir själva journalistiken intressant här?
Jag tillhör ju dem som tycker att filmer om journalistik generellt är ganska tråkiga. Och jag tror att vi journalister särskilt överskattar hur intresserade människor är av vårt hantverk. Det är egentligen resultatet som är intressant. Och där så finns, alltså det finns ju undantag, jag menar... alla presidentens män, eller jag menar, när det handlar om riktiga skop. Men annars så tycker här, lyfta luren och ringa någon, det är inte jättespännande att se. Men just i det här fallet så tycker jag att det är ett väldigt bra undantag från den här regeln som jag själv har satt upp. Ingen annan behöver följa den. Men för att just det att de jobbar i en analog tid, det är det som är det unika med den här berättelsen. Och bland annat så, alltså för det första, det är inte givet att de kan sända så många timmar som de gör. De står på kö för att komma upp via satellit till för att kunna sända ut sina bilder och få bråka om platsen i den här på den här satelliten. Sen är det ju det att det är analogt på det sättet att de jobbar med film. De måste framkalla filmen. Dessutom, det var väldigt roligt att se hur de ska förstora stillbilder på terroristerna till exempel. Och då får de filma av eller fotografera av stillbilderna. Sen får de förstora dem i ett labb. Och sen när de ska lägga namnskyltar så får de liksom bygga bokstäver, filma av dem och sen dubbelkopiera dem på rörliga bilder. Alltså det är superanalogt. Allting tar väldigt lång tid. Mm. Och sen är det ju också konstigt att de inte riktigt har tänkt på, i och för sig, de var ju inte förberedda, men de har ju inte riktigt tänkt på att ha en tysk tolk på plats som de ska jobba med genom hela, alltså även OS skulle de ju behöva. Men det hade de inte tänkt på, så att det är en person då som får kastas in med väldigt kort varsel och översätta en massa saker. Men framförallt, det viktigaste, det är ju att de måste då rulla ut de här jättetunga studiokamerorna ut utanför huset, upp en kulle för att filma då balkongen.
Ja, för de är ju ganska nära, det är bara några meter ifrån hotellet där gisslandramat inne i OS-byn pågår, det här som hände i verkligheten.
Mm. Och då ställs de ju inför det här dilemmat då, som är att när de väl har fått det här, det är ju en arbetsseger att de kan sända live från den här balkongen. Men gisslan har, eller förlåt, terroristerna har ju då sagt att de vill ju att Israel ska frige ett antal palestinska terrorister. Mm. Och några tyska också, Ulrike Meinhof som jag förstår det. Och om de inte gör det så kommer alltså de att avrätta en gisslan i timmen. Så det är vad som står på spel. Och då är ju frågan, ska man fortsätta och låta kamerorna rulla eller inte? Och det här, nu vet jag inte om det är historiskt, om det är korrekt att den här frågan aldrig har kommit upp. Men då måste man då i den stunden, när alla är så adrenalinstinna och liksom har åstadkommit allt det här, den här exklusiva sändningen, bestämma sig för, vill man ha en avrättning i direktsändning eller inte?
Ja, genom journalisterna så berättar ju regissören här om München-dramat. Vad tycker du? Funkar det? Uppskattar du den här filmen, Wanda Bendjelloul?
Ja, både och. Jag uppskattar som sagt allt det som jag just beskrev. Allt det här. Det är lite MacGyver. De får lösa saker. Det tycker jag är roligt. Vad jag dock tänkte på, det är ju att det blir väldigt abstrakt med själva det här gisslet, det som står på spel här. Vi får nästan inte se gisslan, vi får se att terroristerna kommer upp på balkongen lite då och då. Det blir väldigt distanserat, och jag tänker också så här, ja, men lite som Richard Kapuscinski när han gjorde så här Haile Selassie, han skulle skriva en bok om Haile Selassie och intervjuade alla som jobbat vid hovet. Det är ju lite det man försöker göra här, att berätta om ett historiskt skeende fast lite utifrån. Mm. Och där hade jag verkligen velat se till exempel den tyska polisens insats, som ju är officiellt en misslyckad insats, där de försöker frita gisslan vid två tillfällen. Dels då när teamet filmar dem på taket, så att de är tvungna att avbryta eftersom alla hotellrummen hade tv-apparater. Så att terroristerna ser. Polisen smyga över taket, ni fattar. Mm. Men då får de avbryta, och sen ute på flygplatsen där det blir en shootout eller en, vad heter det, skottlossning och alla gisslan dör. Och hade man inkluderat det perspektivet så hade man också kommit närmare själva gisslandramat utan att nödvändigtvis berätta samma historia igen om gisslan.
Ja, nu är vi ju i kontrollrummet nästan hela tiden.
Hela tiden.
Så på en skala 1-5, vad säger du?
För mig är det här en 3. En stabil 3, visserligen. Jag hade också önskat mer kalla kriget alla Steven Spielbergs München, som ju handlar om det som tar vid efter. Det saknade jag i den här.
Tack så mycket, Wanda Bendjelloul. Och det blir mer bioaktuell film nu. På fredag så är det premiär för Alla älskar Touda. Där får vi möta den marokkanska musiktraditionen Aïta och en av de kvinnliga artisterna som kallas för Chichats. Jag tror jag uttalade rätt nu. Jag kan ha fel. Vi får höra snart i reportaget. De här kvinnorna har både blivit älskade och hatade eftersom de med sin sång utmanar konservativa värderingar i Marokko. Och den som har gjort den här filmen, det är Marokkos mest kända regissör Nabil Ayouch. Och han mötte P1 Kulturs Emma Engström för en intervju.
Everybody loves Touda!
Yeah, 1, 2, 1, 2, 3.
You can see your name.
Nabil Ayouch.
That's great. Hey, Allah, Allah, Allah.
Singelmamman Toda har stora drömmar. Hon vill till Casablanca och stå på de prestigefulla scenerna där. Men utan kontakter, pengar och med en döv son är utsikterna dåliga. Dessutom måste Toda parera reaktionerna som hennes musik väcker i publiken.
I've seen some men becoming crazy in front of Chirac. Literally crazy. There's a kind of schizophrenic process somehow.
Jag har sett män bli galna när de ser en Chirac. Bokstavligt talat galna, säger Nabil Ayouch, som tillsammans med sin fru Mariam Toussaint är superstjärnor i marockansk film.
I've always admired those strong women that I portray in the film.
Jag har alltid beundrat starka kvinnor, antagligen för att jag växte upp med en, min mamma som var ensamstående.
Probably because I grew up with one of them, my mother.
Och eftersom han själv älskar att sjunga har han haft med musiker i sina filmer tidigare, men det är första gången en av dem spelar huvudrollen.
The characters of Chirac are parts of my movies since more than 10 years now. And I've always said that one day would come when I would do a film on one of them specifically. And that's what I did with Everybody Loves Tuda, because I think that they play a key part in the Moroccan society.
Chirac spelar en nyckelroll i marockansk kultur.
What they carry in terms of traditions with their songs, but also their power, their independence. And I wanted that to be seen and to be heard.
De bär traditioner men är också oberoende och kraftfulla, säger Nabil Ayouch. Han berättar att musikformen Aita, som de ofta sjunger, är musiksatt poesi med långa anor i Marocko. Länge fick bara män uppträda, men i slutet av 1800-talet så förändrades det. Då började kvinnor agera politiskt och gjorde det ofta genom musiken.
And since then they begin to sing not only epic and political stories, which is part of the tradition of the Aita, but also love, the body, the desire.
Och sen dess sjunger kvinnor inte bara om politik utan också om kärlek och sexuell lust. Och det anses av många än idag som moraliskt förkastligt, säger han.
In what way do you mean?
På vilket sätt, undrar jag.
In what way it's transgressive? Because the society is conservative. For the society, women should not sing such personal stories and should not sing their dreams of love, of having a man and so on, you know? So that's why the relationship between the Chirac and the population is complex.
Relationen mellan det marockanska samhället och Chirac är väldigt komplex.
It's based on love. They admire them, they adore them. In the same time, they can hate them.
Å ena sidan finns religionen och traditionen närvarande i sången i form av Gud och ett slags mysticism. Å andra sidan är platserna där musiken framförs, som barer där det flödar av öl, förbjudna enligt islam.
And Chirac could be also an insult.
Det kan till och med vara en förelämpning att kalla någon för en Chirac. Och därför är det viktigt för mig, säger Nabil Ayouch, att återställa deras värdighet som konstnärer.
And that's why I decided to do a film like this one, to restore a status, a dignity for those women. And that's exactly what Toda is doing in this film, restore dignity.
I filmen får vi se hur musiken blir en fristad från normer. Kvinnor och män dansar fritt som i trans. Men Todas ambition att vara konstnär krockar ordentligt med männen som stoppar sedlar innanför hennes kläder. Och man kan se hur det tänds ett ljus bland publiken när musiken går igång, säger Nabil Ayouch.
You know, when the man and also the woman hear this music, they transform themselves. It's an art, but it's also a performance, you know? It's true that Toda wants to be seen above all as an artist. And when she goes in those nightlife, bars, cabaret and so on, she is more seen like fresh blood or fresh flesh.
Yeah.
under ytan så bubblar våldet. Någonting som många Chichets råkat ut för, säger Nabil Ayouch, som träffat flera inför filmen.
I've met many women, many Chichet, you know, some of them also for the preparation of this film. The personal stories, sometimes they hurt. The background, the hopes. And I think that the story of the film is a kind of mix of all those stories that I've heard.
Och de ibland svåra erfarenheterna som de här kvinnorna råkat ut för gjorde det viktigt att också skriva in män i filmen som står på Todas sida. Som hennes son som är hennes drivkraft eller pappan som försvarar henne mot hennes bror. Eller en musiker som hon träffar som blir möjligheten att till slut få drömmen besannad.
That's why I also wanted to have some positive male characters in the film, like the violinist when she arrives in Casablanca. That is a man that carries her dream with her and showing her a kind of path up to the big night.
Regissören Nabil Ayouch intervjuad av Emma Engström. Alla älskar Toda har biopremiär på fredag. Nu ska vi få möta ett tvehövdat monster i Jobs. Om en författare är den som bygger upp världen med sin sång och kritiken är den som förgör den med sin eld, vad för slags varelse är då författaren som skriver kritik? I dagens essä funderar Martin Engberg över sin tillvaro som ett tvehövdat monster.
Det började i barndomen. En besatthet i att plocka sönder hushållsapparater och elektronik. En floppy drive, farfars gökur, den gamla radion. Där satt jag i pojkrummet, omgiven av delarna till helheten. Klockkedjan, ett tonhuvud och komponenterna från kretskortet omsorgsfullt lossade med lödkolven. Vad det än var jag tagit itu kunde jag aldrig sätta ihop det igen och på nytt få det att fungera. Ändå betraktade jag nöjt miniatyrlandskapets delar framför mig och tyckte mig förstå, genom den ordning jag skapat av dem på skrivbordet, hur apparaten fungerat. Var hemligheten liksom kom in. Det var ju detta, dessa delar, ljudet kommer högtalaren. Jökens koko, datorspelets pixlar. Hade jag bara haft språket skulle jag kunnat beskriva det precis. Och så, en dag. Jag hade kommit över en långvågsradio och petade lite oförsiktigt med en skruvmejsel i innanmätet utan att dra ur kontakten. Det sprakade till och så hände det som kan hända. Det small till i armen och jag drog åt med den. Skamset insåg jag att jag fått en stöt. Det kunde ha gått illa, men apparaten som nyss varit död kom igång. Ur högtalaren en röst. I efterhand har jag tänkt att det måste ha varit slaviska i någon form, men i stunden inbillade jag mig något utomjordiskt. Det hördes på tonen att det som sades var angeläget. Jag kastade mig över skolhäftet och började skriva ner det rösten sa, så som jag uppfattade det. Myndigheter behövde kontaktas. Polisen, eller rymdstyrelsen kanske. Vem vet vad det var för nödläge som uppstått där ute i kosmos? Efteråt satt jag med en knappt tydbar text framför mig. Jag förstod att ingen skulle kunna dechiffrera orden ifall jag inte skrev rent om. Därför lånade jag familjens elektriska skrivmaskin, som mamma inte låtit mig plocka sönder. Men nu kunde jag inte hålla mig längre. I min iver att förstå hittade jag själv på ordens betydelse. Och från det var inte steget långt till att forma små berättelser. Transkriberingen glömde jag helt bort. Nu hade jag två sysslor. När jag inte demonterade hushållsapparater satte jag mig vid långvågsradion, gav mig själv en stöt och framkallade en röst. Allt är olika. Sen skrev jag ned de främmande orden tills att tonerna av en eller annan vals hördes. Å varefter jag började lirka fram mina berättelser ur ordmassan. Föga anade jag att jag från den dagen för alltid skulle bära det tvehövdade monstret inom mig. Författarkritiken. Åren gick och 2 decennier senare gav jag ut min första samling berättelser. Då hade jag för länge sedan slutat plocka isär saker. Men jag kunde inte försörja mig på mitt författarskap och när en kultursida erbjöd mig att skriva bokrecensioner tackade jag ja. Det var så jag återupptäckte lusten att ta isär, ordna och blottlägga. Med skillnaden att den här gången var det inte maskiner jag plockade sönder utan berättelser och dikter. Jag tyckte mig vara den borne kritiken. Trots allt hade jag ju ägnat mig åt denna dubbla syssla sedan barndomen. Förståelse genom tudelning och sökande efter ett språk som gav mening. Allt och inget begrep jag. Men det fanns inte tid för reflektion. Dekonstruktören tog över och jag utökade mitt fält till andra konstformer än litteraturens, teater, arkitektur, fotboll. Sveriges första professionella kritiker, August Brunius, var min förebild. Snart kunde jag recensera en aprikoscocktail likväl som Jon Fosse. Ständigt beställde redaktionen nya texter och varje gång erbjöd de lägre ersättning. Till slut var jag tvungen att själv betala för att publicera mina artiklar. Det gjorde mig ingenting. Kritiken blev nämligen min fenomenologi, min existentialism, det sätt jag kunde förstå världen på. Människan var utkastad i ett absurt kosmos utan inneboende mening. Genom att plocka isär någontings konstruktion, väga delarna i handen, ordna dem och peka ut för andra att där har du cocktailbärets hemlighet. Det är just dess röda färg och alkoholmättade sötma som gör att vi älskar det. Kunde jag skapa en mening i tillvaron som annars saknades? Fick jag inte sönderdela låg världen stum och död framför mig. På samma sätt som den där långvågsradion gjort i min barndom innan jag stack skruvmejseln i den och den gav mig sin livgivande kyss. När Humboldt-universitetet anordnade en tävling i kritik anmälde jag mig genast. Vi tilldelades varsitt verk och fick använda vilken metod och teori vi ville. Den som värderade verket på grammet närmast dess objektiva värde vann. Efter det var jag världsmästare i kritik. Men det var just i segerruset tvivlets tagg stack mig. Hur kunde världen egentligen bli mer begriplig genom att sönderdelas? Behövde den inte tas in i sin helhet? För en tid lät jag mina klåfingriga händer vila. Jag ansträngde mig istället för att se på världen utan att röra den. Långsamt såg jag att det också fanns en mening i vad världen var, när den liksom bara var. Jag insåg att jag inte enbart tyckte om att studera cocktailen, jag tyckte även om att dricka den. Att se dess färger spela över mina händer i barens dämpade sken medan jag samtalade med mina vänner. Också det var meningsfullt. Deras ord var meningsfulla. Också om det de sa saknade en konstnärlig form. För första gången på länge väcktes åter min lust att berätta. Om detta, denna nyvunna mening, var jag tvungen att skriva. Världen fanns inte enbart i sönderdelandet. Den fanns också i att sätta samman, foga ihop, se och beskriva. Jag blev det tvehövdade monster jag alltid varit. En kropp med 2 huvuden. Det ena vänt mot framtiden, det andra mot det förflutna. Det ena sjöng vackra sånger om det den såg. Den andra sprutade ur sig en förgörande eld eller gnisslade tänder. Men som alla vet kan monstret inte hjälpa att det är ett monster. Jag har fortsatt mina båda värv. I ena stunden lyfter jag andras verk, håller dem i handen och försöker väga dem för att bestämma deras värde. Det händer att jag måste peta i dem för att de ska ge mig en stöt som sätter igång det språk som gör att jag kan beskriva dem. Men emellanåt tröttnar jag på att förklara och sönderdela. Då struntar jag i allt vad transkribering heter och tillåter mig att fantisera ihop de berättelser som döljer sig i världens språk och mummel. Tvivlet har för den delen inte lämnat mig. Frågan om jag är den som skapar världen med mina sånger eller förgör den med min eld. Ifall jag härdar den eller bedrar den med ljuva toner. Toner som är falska eftersom de är alltför vackra och vill skapa mening där ingen finns. Det händer att jag drömmer om det omöjliga. Att jag en dag ska bli en sammansatt varelse med ett språk. Så att jag både kan se cocktailbärets skönhet, beskriva varför det är vackert och känna dess ljuva sötma i munnen när det krossas mellan tänderna.
Det sa författaren och kritikern Martin Engberg. Han är också en av de fyra nominerade till Sveriges Radios romanpris med boken Allätaren. Priset delas ut här i P1 Kultur i nästa vecka. OBS producerades av Olof Åkerlund. I morse kom nyheten att den amerikanske skådespelaren Val Kilmer har avlidit efter en tids sjukdom. Val Kilmer, som också var svenskättad, slog igenom i rollen som Iceman i Top Gun från 1986. Och det var då han letade sig in i Frida-tidningen och Veckorevyn som hunk. Men han gjorde även rollen som Jim Morrison i The Doors och rånare i klassiken Heat. Val Kilmers sista film blev Top Gun Maverick från 2022, där han återvände till rollen som Iceman. Val Kilmer blev 65 år gammal. P1 Kultur producerades av Henrik Arvidsson, ljudtekniker Heinz Svennin. Jag heter Lisa Bergström.
Beredskap och säkerhetspolitik, det är argument för en ny kultursatsning i miljardklassen i Tromsö i Nordnorge.
Det är att det bor folk här. Det är beredskap i sig själv. Och då är kultur ett virkemedel.
Kultur är ett sätt att få folk att vilja bo i Tromsö, och det är beredskap i sig själv, säger Gunnar Wilhelmsen. Som kommunstyrelseordförande i Tromsö är han en av dem som kämpar för bygget av ett nytt kulturkvarter i centrala stan som är tänkt att stärka bilden av Tromsö som Arktis huvudstad.
Vilken huvudstad har inte ordentlig kulturfacilitet?
Vilken huvudstad saknar ordentliga kulturinstitutioner, frågar Gunnar Wilhelmsen retoriskt i en intervju med Kulturnytt. Världens nordligaste orkester, Arktiska filharmonin, kan få förstklassiga konsertlokaler i det nya kulturkvarteret. Det är även tänkt att innehålla konstmuseum och annat. Tromsö ligger i ett geopolitiskt viktigt område med en isfri hamn i Arktis med Ryssland som granne i öster. Och Tromsös ledande kommunpolitiker kan nu alltså använda beredskapsargument när han försöker övertyga regeringen i Oslo att betala huvuddelen av kulturbygget som beräknas kosta uppemot 4 miljarder kronor.
Ja, det är ett nytt element kan du säga de två sista åren.
Men är det frågan här om att bygga ett konserthus och museum som liksom rent byggnadstekniskt skulle klara ett bombanfall eller så?
Nej, överhuvud inte. Nej, det är inte den typen av dimension. Detta är för att bli och bolyst och den rollen som Tromsö kommer att ha som den arktiska huvudstaden.
2027 kan kulturbygget i Tromsö komma igång om finansieringen blir löst. Jens Möller, Kulturnytt.
Den ekonomiska situationen för Uppsala universitetsbibliotek är tuff efter kraftigt ökade lokalkostnader. Och detta innebär nu att man kommer att behöva säga upp anställda.
Jag är jätteledsen för de medarbetare som blir drabbade. Jag är också ledsen för studenterna, men vi kommer ju finnas kvar med väldigt mycket verksamhet.
Säger överbibliotekarie Johanna Hansson. Universitetsbiblioteket har runt 200 anställda på 11 olika bibliotek i Uppsala och Visby. Johanna Hansson säger att det är ett relativt litet antal anställda som kommer sägas upp, men att det kommer att påverka kvaliteten på bibliotekens service.
Och hur mycket pengar handlar det om som ni kommer behöva spara då?
Det är ett antal miljoner. Bibliotekets viktigaste resurs skulle jag säga är våra medarbetare. För det är de som man möter, det är de som ser till att böckerna kommer ut och att informationen finns i databaser och så vidare. Så att det kommer ju märkas i lite sämre service.
Anton Arnell, Jesper Lindfors-Rande, P4 Uppland.
Så, musik. Det här är nya låten från svenska bandet The Hives, Enough is Enough. Nu är det klart att bandet släpper nytt album i augusti och ger sig ut på turné senare i år. En Europaturné inleds i Oslo den 17 oktober och den avslutas i Stockholm i december. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Och med det är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Det är fortsatt många svenskar som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sitt bolån. Och trots att boräntorna sjunkit så har hushåll det tufft. Daniel Barr är generaldirektör vid Finansinspektionen.
Vi kan konstatera att fortsatt så är ju hushållen högt pressade. Osäkerheten är ju väldigt stor just nu var det hela ska ta vägen, både när det gäller räntor och inflation.
Ja, trots att räntorna under 2024 sjönk så har en del hushåll det tufft att klara alla kostnader, visar den årliga bolånerapporten från Finansinspektionen. Ett tecken är att det fortfarande är många hushåll som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sina bolån. Det har hela tiden varit möjligt att få undantag, men det har krävts särskilda skäl. I september 2022 uppmanade Finansinspektionen Ekot hushåll att ringa sin bank.
Det är ett sätt för att hjälpa hushåll genom tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag. Och det här är ett läge med tillfälliga problem förhoppningsvis. Och då har man problem som enskilt hushåll, då ska man gå och prata med banken. Vi tycker det är bra om folk utnyttjar det.
Sa Henrik Bracconier som var chefsekonom då. Samma dag blev flera banker nerringda och antalet personer som fick undantag från amortering rusade i höjden under hösten och höll i sig så under hela 2023. Totalt 33 000 svenskar fick undantag då. Under 2024 har det minskat lite grann men ligger fortsatt på en mycket högre nivå än tidigare år, konstaterar Henrik Larsson som är senioranalytiker på Finansinspektionen.
Det är högre än vad det har varit länge tillbaka i tiden. Det är viktigt att den här möjligheten finns.
Reporter här var Olof Winblad. Rysslands president Vladimir Putin har inga planer på att besöka Saudiarabien närmaste tiden enligt Kreml. Donald Trump sa i måndags att han ska besöka Saudiarabien inom en månad och det här ledde till spekulationer om ett toppmöte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa idag att det inte finns plats eller tidpunkt för ett möte med USAs president. Israels försvarsminister meddelade tidigare idag att den militära insatsen i Gazaremsan utökas. Och natten till idag så har Israel attackerat flera delar av Gaza. Bland annat rapporteras det att en vårdklinik i norra Gaza attackerats. Och närmare 40 personer uppges ha dödats i attackerna i Gaza, rapporterar AFP. Från och med idag så krävs det ett inresetillstånd, ett så kallat ETA, om man ska resa till Storbritannien och är EU-medborgare, inklusive då för oss svenskar. Det nya tillståndet kostar 10 pund, runt 130 kronor att ansöka om och görs antingen i en app eller på nätet. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Klotet från 15 januari börjar direkt efter det här.
Hej, jag heter Andre Walden
Och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Lollo och Herman i Kallinge förgiftades av evighetskemikalierna PFAS.
Det här får ju jag till exempel leva med resten av mitt liv. Det kanske inte behöver vara fler som ska behöva göra det. Det räcker väl med oss. Inga fler Kallinge, verkligen inte.
Det enda sättet att få till någon förändring tror jag, det är ju att ha ett skarpt förbud. För då kommer ju industrin verkligen börja lägga till medel för att hitta andra alternativ.
Sverige driver ett förbud av alla PFAS-ämnen inom EU, men starka krafter spjärnar emot. PFAS har unika egenskaper och används i alla möjliga produkter, så ett förbud skulle hota den gröna omställningen, jobben och EUs konkurrenskraft, säger industrin.
We have the battery investments coming. They all need clarity what's going to happen on these chemicals now. We have the whole Green Deal, the automotive value chains. Guess the investment will leave Europe.
PFAS har visat sig vara farliga för hälsa och miljö, och dessutom är de väldigt svåra och dyra att sanera. Vetenskapsradion är med i en europeisk granskning som undersöker kemiindustrins argument för att fortsätta producera och använda de här ämnena. Du lyssnar på Klotet, andra delen i granskningen om PFAS, industrins lobbyism. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värjö, hej.
Hej Malou.
Klotets reporter som medverkat i den här granskningen Forever Lobbying Project. Du, det handlar om kemiindustrins lobbying det här.
Ja.
Alltså argumenten som industrin använder då för att få fortsätta att producera och använda PFAS. Vad har ni kommit fram till i granskningen?
Vår granskning visar att flera av industrins nyckelargument är felaktiga, missvisande eller överdrivna. Samtidigt verkar industrins lobbyism ha nått den absoluta topppolitiken i EU-kommissionen.
Okej, så det finns starka intressen som lobbar för att få fortsätta att använda de här så kallade evighetskemikalierna.
Ja, det handlar först och främst om de företag som producerar de här PFAS-ämnena och deras intresseorganisationer. Men även industrier som använder PFAS, som bland andra bilindustrin, läkemedelsindustrin och försvarsindustrin. Det rör sig totalt om ungefär 15 olika sektorer.
Mm. Och anledningen till att det här är en het fråga just nu, det är ju att det finns ett förslag att begränsa användningen av alla, då pratar vi över 10 000 olika PFAS-ämnen. Och det här förslaget kommer från Svenska kemikalieinspektionen och myndigheter i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Ja, och det är ju väldigt långtgående och omfattande förslag. Mm. Och det har också mötts av en mängd synpunkter, 5600 stycken, som också saknar motsvarighet. Och nu pågår en lobbykampanj mot beslutsfattare på alla nivåer.
Så det är verkligen en kamp nu mellan för- och motståndare till det här förslaget. Och Herman Afzelius i Kallinge, han är oroad.
På något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här. Det måste ju bort, annars kommer vi till slut förgifta hela jordklotet. Vilket redan håller på att göra. Någonstans har ju alla människor lite PFAS i sig. Alltså det har man ju redan kommit fram till. Och det måste ju ta stopp någon gång.
Och samtidigt så ökar användningen av PFAS, Daniel.
Ja, och enligt myndigheterna hamnar 4,5 miljoner ton PFAS i miljön de kommande 30 åren om inget görs för att minska användningen nu. Och då ska man veta att ett hundradels gram PFAS är tillräckligt för att vattnet i en olympisk simbassäng ska överstiga det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige. Mm.
Men du, det finns ju redan förbud mot enskilda grupper av PFAS. Men det räcker inte då, så tycker Kemikalieinspektionen, som med det här nya förslaget som presenterades för 2 år sedan vill ta det hela ett steg längre. Och då handlar det alltså om att minska utsläppen av PFAS för att de är hälso- och miljöfarliga och att de inte bryts ner i naturen. Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen koordinerar det här arbetet från Sveriges sida.
De är fortplantningsstörande till exempel och misstänkt cancerframkallande. Det har påverkan på blodfetter, kolesterolhalter, försämrar immunförsvaret.
Och varför är det viktigt då med ett brett förbud då mot PFAS?
Vad vi har sett historiskt det är det att vi har från myndigheternas sida förbjudit eller begränsat då ämnesgrupp per ämnesgrupp. Och då ser vi att då byter man ut de ämnena som förbjuds till andra PFAS-ämnen som har liknande negativa egenskaper.
Men ser ni liknande risker då med alla PFAS-kemikalier?
Ja, det är en väldigt stor men också en heterogen grupp. Men vad de alla har gemensamt det är den här kol-fluorbindningen i sin minsta beståndsdel. Och det är den som gör då att den inte bryts ner i miljön. Och därtill så tillkommer det då andra negativa miljö- och hälsoegenskaper. Så som att vissa då ansamlas i näringskedjan. De transporteras långväga. Vi hittar dem i allt från pingviner till isbjörnar. Alltså långt ifrån där de har tillverkats. Och till exempel problemet med dricksvattenkontamination.
Men du Daniel, alltså PFAS, finns det liksom överallt där man mäter?
Ja, men det gör det. De här kemikalierna som används i 70 års tid finns i naturen, i våra vattendrag, i våra jordar, i regn och i vårt blod.
Och är det för att de används till så väldigt många olika saker?
Alltså? Ja, precis. Och till allt mer. I till exempel textil,